Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Pay the People. Är en sakprosabok från 2024 av företagsledaren John Driscoll, investeraren Maurice Pearl och nätverket Patriotic Millionaires. Boken granskar den amerikanska lönepolitiken, särskilt det federala minimilönesystemet, ur både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Författarnas huvudtes är att löner som går att leva på inte främst ska ses som en välgörenhetsfråga eller en kostnadspost, utan som en investering som kan stärka företag. Hushållens köpkraft och den demokratiska ekonomin, argumentationen riktas mot kortsiktiga affärsbeslut. Där personalens löner pressas för att förbättra resultatet under nästa kvartal och mot den politiska passiviteten kring minimilönen. Med data, illustrationer och erfarenheter från näringslivet vill boken utmana föreställningen att högre löner alltid skadar lönsamheten. Den placerar därmed lönefrågan i ett större sammanhang där ojämlikhet, konsumtion, företagsstyrning och tilliten till det ekonomiska systemet hänger ihop. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, löner som investering istället för en kostnad att minimera. Bokens mest centrala företagsidé är att lönekostnader måste bedömas över längre tid än ett enskilt kvartal. Driscoll och Pearl vänder sig mot en modell där företag sparar pengar genom att hålla nere lönerna för de längst ned i organisationen utan att väga in följderna. En anställd som inte kan täcka boende, mat och andra grundläggande utgifter får svårare att skapa stabilitet i vardagen. För arbetsgivaren kan låg lön i sin tur innebära högre personalomsättning, svårare rekrytering och kostnader för att ständigt introducera ny personal. Bokens argument är inte att varje lönehöjning automatiskt löser alla verksamhetsproblem. Snarare betonar den att lön ska räknas som en del av företagets kapacitet, kvalitet och långsiktiga konkurrenskraft. Driscolls erfarenheter som chef, bland annat från CareCentrics, används som ett konkret exempel på hur höjda lägstalöner kan behandlas som ett medvetet ledningsbeslut. Perspektivet skiljer sig från en rent moralisk vädjan. Författarna försöker visa att arbetsgivare har ett ekonomiskt egenintresse av att ge människor förutsättningar att stanna, prestera och planera sina liv. Därmed flyttas frågan från om företag har råd att betala skäligt till vad det faktiskt kostar att låta bli. För det andra, köpkraften som länken mellan rättvis lön och en starkare ekonomi. Författarna kopplar lönefrågan till den amerikanska ekonomins beroende av hushållens konsumtion. De framhåller att omkring 70% av USA:s ekonomi bygger på konsumentefterfrågan. Vilket innebär att företagens marknader i hög grad består av vanliga löntagares möjligheter att handla. När en stor andel av befolkningen tjänar mindre än vad som krävs för en rimlig levnadsstandard begränsas den efterfrågan som företag i andra branscher är beroende av. Detta är bokens viktigaste invändning mot bilden av löneökningar som ett nollsummespel där anställda vinner bara om företag förlorar. En högre lön kan visserligen öka en arbetsgivares direkta utgift, men pengarna försvinner inte ur ekonomin. De blir istället i högre grad till utgifter för varor, tjänster och lokala verksamheter. Resonemanget handlar alltså om ett kretslopp, inte bara om den enskilda arbetsplatsens budget. Boken menar också att otillräckliga löner riskerar att flytta kostnader till familjer, kommuner och offentliga stödprogram. För svenska lyssnare kan tanken kännas igen från diskussioner om köpkraft och kollektivavtal, även om USA har ett helt annat system. Pay the people fokuserar dock på amerikanska förhållanden och på hur en låg federalt fastställd minimilön påverkar den nationella efterfrågan. För det tredje, den federala minimilönen och den politiska passiviteten Pay the People behandlar den federala minimilönen som en central politisk fråga, inte som en detalj i företagens personalpolitik. Författarna menar att kongressens misslyckande med att höja nivån har lämnat många arbetstagare med inkomster som inte räcker till grundläggande levnadskostnader. De inkluderar också frågan om drickslöner, där vissa arbetstagare har en särskilt låg grundlön och förväntas få resten genom kundernas dricks. Bokens poäng är att ett samhälle inte bör bygga sin lägsta inkomsttrygghet på osäkra kundbetalningar. I Sverige bestäms löner i regel genom kollektivavtal snarare än en nationell lagstadgad minimilön. Därför är bokens reformförslag inte direkt överförbara till svenska arbetsmarknadsförhållanden. Men den underliggande frågan är relevant även här, nämligen vad som händer när arbete inte ger ekonomisk trygghet. Författarna ser minimilönen som ett golv som ska förhindra att konkurrens mellan företag drivs genom löner som människor inte kan leva på. De kritiserar samtidigt idén att offentliga regler alltid står i motsats till företagande. En tydligare lägstanivå kan, enligt deras analys, minska incitamentet för oseriösa aktörer att vinna fördelar genom att underbetala personal. Därmed blir lagstiftning ett sätt att skydda både arbetstagare och företag som försöker konkurrera med kvalitet, produktivitet och hållbara villkor. För det fjärde, kortfristig företagsstyrning, lönestöld och kostnader som vältras över. Boken riktar en bredare kritik mot den kortsiktighet som kan prägla modern företagsstyrning. När ledningar och ägare främst bedömer framgång genom snabba marginalförbättringar blir personalen lätt en post att skära ned på. Driscoll och Pearl kopplar denna logik till en större obalans där vinster och produktivitetsvinster inte alltid omsätts i inkomster för de som utför arbetet. De lyfter också lönestöld som ett problem, alltså situationer där arbetstagare inte får den ersättning de faktiskt har tjänat in. Exempelvis genom obetald arbetstid eller felaktiga avdrag. Det är en viktig del av resonemanget eftersom debatten om löner annars ofta begränsas till den nominella timlönen. En rättvis ersättning handlar också om att avtal, övertid och arbetad tid respekteras i praktiken. Författarnas analys innebär att låga löner inte enbart är ett privat problem för den enskilde. När arbetande människor behöver luta sig mot skulder eller offentligt stöd trots heltidsarbete, kan arbetsgivaren i praktiken föra över en del av sina arbetskraftskostnader till resten av samhället. Boken efterlyser därför ansvar på flera nivåer hos företagsledningar, investerare och lagstiftare. Den gör ingen hemlighet av sin normativitet, men försöker förankra den i ett konkret ekonomiskt argument om vem som i slutänden betalar priset för underbetalning. Slutligen, inkomstskillnader som risk för demokratisk kapitalism, pay the people, nöjer sig inte med att diskutera lön som en fråga om privatekonomi eller personalstrategi. Författarna hävdar att djupa och varaktiga inkomstskillnader kan försvaga grunden för det de beskriver som demokratisk kapitalism. Om människor arbetar men ändå saknar möjlighet att bygga en stabil tillvaro kan tilliten till både företag och politiska institutioner urholkas. I det perspektivet är rättvis lön ett villkor för att marknadsekonomin ska uppfattas som legitim, inte bara effektiv. Boken får en särskild profil genom avsändarna. Driscoll har bakgrund som företagsledare och Pearl som tidigare chef inom kapitalförvaltning och ordförande för Patriotic Millionaires. De argumenterar alltså från positioner som normalt förknippas med näringslivets etablerade skikt, men riktar kritik mot hur kapital och företagsmakt används. Det ger boken en annan ansats än en traditionell facklig eller akademisk löneanalys. Samtidigt bör läsaren förstå att den är ett debattinlägg. Den förespråkar tydligt högre löner och politiska reformer, snarare än att neutralt redovisa alla invändningar mot sådana åtgärder. Dess värde ligger främst i att den förenar ett normativt krav på ekonomisk värdighet med en argumentation om efterfrågan, företagskvalitet och social stabilitet. På så vis gör den lönefrågan till en fråga om vilken sorts marknadsekonomi USA vill ha. Sammanfattningsvis, Pay the People passar särskilt väl för företagsledare, chefer, styrelseledamöter, politiskt engagerade läsare och studenter som vill förstå lönefrågan bortom den vanliga motsättningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den kan också ge svenska läsare ett användbart jämförelseperspektiv. USA:s federala minimilön och systemet med dricks skiljer sig tydligt från den svenska modellen med starkare roll för kollektivavtal, men frågor om låga löner, osäkra villkor och företags kortsiktighet är inte obekanta i Sverige heller. Den praktiska behållningen är framförallt att boken ger ett språk för att diskutera löner som en verksamhetsfråga. Den uppmanar läsaren att räkna på omsättning, rekrytering, produktivitet, kundunderlag och samhällskostnader, inte enbart på den direkta löneutgiften. Intellektuellt erbjuder den en tydlig förklaring till varför lönepolitik kan påverka konsumtion, ojämlikhet och förtroendet för marknadsekonomin. Jämfört med många böcker om ekonomisk ojämlikhet utmärker den sig genom sina avsändare och sin inriktning. Den kommer inte främst från ett fackligt eller rent akademiskt håll, utan från personer med erfarenhet av företagsledning och finans. Därför försöker den övertyga även läsare som normalt ser högre löner som ett hot mot lönsamhet. Boken är tydligt argumenterande och inte en heltäckande lärobok i arbetsmarknadsekonomi. Just dess styrka är dock den koncentrerade tesen att ett företag och ett samhälle kan bli starkare när arbetet faktiskt betalar för ett rimligt liv. Om du vill stödja John Driscoll, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!